Guds fred. Jag beklagar att det alltså kom lite för sent. Men sån är det nog en gång här. När jag satt där på Gardermoen, det är ju inte det mest uppbyggliga stället i världen. Jag brukte lite över 9 timmar där igår. Men så hade jag sänt mejling till någon av de som var med och bad för mötet igår kväll. Och förklarade var jag satt. Och så skrev han det att ja, det är kanske någon du ska möta där på Gardermoen. Och jag håller på att bli dratt in i den där tankegången. Och jag var trött och tom och sliten och jag tänkte, käre Gud, jag orkar det och gick och evangeliserade för någon på Gardermoen idag. Och det var som Gud sa det att håll nu upp. Vi snackar om ett fly med 140 människor. Tror du jag skulle hindra 140 människor för att resa till Bardufoss för att du skulle få snacka med någon? Jag kunde då löst det på en annan måte. Och du är inte mitt barn för det du gör. Nu ska du bara vila och hvis det inte kommer något väldigt konkret i din väg så slapper du bara av. Och det var så otroligt befriande. Jag satt inte på Gardermoen för det var en stor himmelsk plan. Jag satt där för det var tåke. Och det kan det vara av och till. Alltså, jag vet nog att Gud kan bruka olika situationer. Men alltså, vi ska passa oss så vi inte begynner att se Gud i vart björklöv som faller. För det blir så fort övertro. La oss be. Herre, du vet hur vanskelig det är. Och vara en himmelvänt kristen. En som är vänt mot lyset och alltid väljer lyset. Uansett vad det kostar för min självliv och min egoism. Herre, hjälp mig. Och vara en himmelvänt kristen. En som söker det som är där uppe där Kristus sitter. Jag som söker allt det som hör till det himmelska. Frälsens budskap, det eviga liv, helliggörelse. Allt som tillhör det himmelska, det osynliga. Det som består när allt annat läggs i grus. Må du själv, Herre, öppna vårt tankeliv och resanser. Vårt viljeliv och vårt födelseliv. Öppna det för det som tillhör ditt rike. Och låt ditt ord och din helige ande tala till oss. Så vi kan hålla fast på det vi har hört. Och inte driva bort från det. Och du vet, Herre, jag är lika hjälplös ikväll som förr. Men du som drev oss ut, måste till det ministerpacka. Se nåde till oss för Jesu Kristi skull. Amen. Vi ska läsa det 9 första vers i Peters första brev kapitel 1. Peter, Jesu Kristi apostel till de utvalgte. De som är utlänningar och spritt omkring i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia och Bitynia. Utvalgt efter Gud Faderns förutviten i ondens helliggörelse till lydighet och till bestänkning med Jesu Kristi blod. Nåde och fred vare med er i rikt mål. Lovet vare Gud, vår Herre Jesu Kristi far, som efter sin store misskunn ha jämfört oss till ett levande hopp vid Jesu Kristi uppståndelse från det döde. Till en arv som är oförgänglig och ufläcket och uvisnerlig. Och som är jämnt för dere i himlene. Dere som vid Guds makt blir hållt uppe vid tro. Till den frälse som är färdig till att bli åpenbart i den sista tid. Därför jublar dere av glädje. Säll om dere nå en liten stund, nödvändigtvis har sorg i många slags prövelser, Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull som jo lutres ved hild, skal finnes til lov, pris og ære ved Jesu åpenbarelse. Ham elsker dere, enda dere ikke har kjent ham. Han tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede, når dere vinner fram til endemålet for deres tro, sjelenes frelse. Amen. Alltså, apostelen, han upphöjer och lover och priser sin Gud. Men han säger inte, jag lover dig, jag priser dig, jag tackar dig. Han är väldigt konkret. Han nämner vad det är han är tacknämlig för. Alltså, han tackar för förlösningen. Han tackar för den välsignelse och icke minst det hopp som är kommet vid Messias, Guds son. Han tackar för igenfödelsens mirakel, för det är ett mirakel, det kan vi inte ta oss själv. Och så det här, jag är igenfött till ett levande hopp. Alltså teoretiskt, teologiskt så har jag visst det länge. Men de sista ukorna när jag har läst Peters brev om och om igen, det är något speciellt när du får dvela en tid vid ett avsnitt. Alltså, det blir inte liksom att pulsera. Jag har vanskligt för att sätta ord på det. Alltså, jag är igenfött till ett levande hopp. Det är inte något obestämt nu alltså. Man har sagt att Paulus kallas för troens apostel. Johannes för kärlighetens apostel. Men Peter, han kallas för hoppets apostel. Tänk. Alltså, Peter, han talar om Kristus som profetiens uppfyllelse. Det här med profeti, det är ju starka ting. Och det är av och till viktigt att snacka om. För vi lever i en tid då liksom, det har nästan blivit en lockevare. Eller ett varumärke. Det ska vara profetiskt, då är det väldigt alltså. Men alltså vad det handlar om, att profetiskt, det är något Gud talar till oss. Och så när tiden kommer så sker det. Och det profetiska budskapet är inte till för att vi ska kunna regna ut dagar och tider och stunder. Det profetiska budskapet är till för att vi ska höra det och ta vare på det. Och så när det sker, då säger vi, yes. Det är det här det handlar om. Det var det här han snackade om. Inte sant? När det blir uppfyllt, då vet vi det. Du ser, när världens påverkning och inflytelse tar över vår tankevärlden och vårt sinn, där går den profetiska dimension tappt. Och då blir det antingen så att man förnekar den profetiska kraft som ligger i Guds ord. Eller så gör man det till något man ska marknadsföra. Alltså, den mänskliga måten att träcka slutningar och konklusioner på passar aldrig in i det profetiska verkligheten. För du ser, världen, den har sina mål, sina fokus och sin intresse, men ett Guds barn och Guds folk. Vi ser fram emot det ögonblick när troen ska byttas i anskuelse. Det kommer ett sånt ögonblick. Halleluja. Finner ingen annan ord alltså. Det kommer ett sånt ögonblick då min tro ska bytas i anskuelse. När jag har nått målet för min tro, själens frälse. Tänk, det är väldiga grejer alltså. Och därför önskar Peter att löfte blicket mot uppfyllelsen. Så skriver han till många forskjelliga kristna som är spredt runt omkring på grund av förföljelsen. Det är i Pontus, i Galatia, Kappadokia, you name it, Asia, Bithynia. Och så säger han att dere är utvalgt till lydighet. Det står det. Och Jesus själv, han uttrycker det slik i Johannes 15. dere er mine venner, dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Han sier ikke, dere er mine venner, det som holder det for sant, det jeg sier. Dere er mine venner hvis dere lærer i rette doktriner og bekjenner den rette lære. Nei, dere er mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Altså, troens liv, det er ikke noe som gjør så godt du kan forslag. Det er så å si ikke noe frivillig tilleggsfag i troens skole. Men det handler om å følge Jesu ordre. Og hans tale er ganske konkret. Og Guds ord sier at om du forblir i ham, så bærer du frukt. Det er litt en påstand. Og da skal vi være klar over at fokus ligger ikke på frukten, men på å være i ham. Altså ha samfunn med ham, omgås med ham, ha tid. Försonaren som har gitt sitt liv. Han säger alltså att vi ska adlyda han. Och när han skriver det här så är det spritt på grund av förföljelsen som jag sa. Men mitt i allt det vonda de upplever så påminner han dem om att det är kallt till lydighet. Någon tror att det är logiskt, men det är evangeliskt. Gud har kallt oss till lydighet. Det är en rik hemlighet där. Jag säger inte att vi får det till, men vi må i vart fall vilja ha det önske. Akkurat som när en ung man eller kvinna möter någon de blir verkligen förälskad i, så önskar de att behaga det människa. Tänk dig på han som var på ett marked ett sted i Småland och så såg han en jente som var väldigt speciell. Hon skilte sig ut från mängden. Och han var så heldig, han kom i kontakt och de fick utväxla adresser. Ja. Och så skulle han skriva till henne. Men han skrev många brev, men det var ju ingenting som var fint nog och tufft nog och bra nog. Men så såg han ett väldigt flott skriveri i ett ukeblad. Så han stjal det där han och skrev det som det var hans. Och det var ju ett väldigt brev där du kunde gå igenom både ild och vann, och det var inte måte. Det var våldsomt flott skrevet, alltså, det må jag säga. Men jag tror att hon misstänkte att det kanske inte var hans egna ord. När brevet blev avslutat med orden, och visst det inte regnar på lördag, kommer jag. Gå igenom ild och vann och nästan i döden för någon. Och visst det inte regnar på lördag, så kommer jag. Jag är rädd att det är blivit lite sån i menigheten. Vi har möte på torsdag, vi ses väl där. Ja, jo, visst det inte dyker upp någon. Ja. För troens fällskap har ju sista prioritet. Det kom förbi någon släkting eller det dyker upp något annat. Man går till samlingen visst det inte är något annat. Men är det det så går det först. Det är farliga grejer. Utvalg till lydighet. Men alltså, i en välfärdstid som är präget av en, vad ska jag säga, markedstillpasset kravlös kristendom som är så fjärn från Jesus och apostlarna, så är det ju snart ingen som förkynner att vi är utvalgt till lydighet. Var blir utläggelsen av Jesu ord som om någon vill komma efter mig, då må han förnekte sig själv och ta sitt kors upp och följa mig. Ja. När dere vinner fram till målet för deras tro, själens frälse. Du ser, han önskar att rätta Guds barns blick mot målet. Jag vill gärna säga, det är ett mål för mitt liv. Och det är inte här nere alltså. Det är ett mål för mitt liv. Paulus uttrycker det slik i Filipperne 3. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bak. Och sträcker mig mot det som är föran. Och jager mot målet, säger han. Det är aposteln som säger det. Och Peter, han säger det som när dere vinner fram till målet. Vi er vel ikke så aktuelt fokusert at vi bare lever her og nå. Du ser, troens liv må alltid bære litt preg av det her. Vi må videre frem. Her er ikke vårt hjem. Vi er gjester på fremmede strand. Og så skriver han til de utvalgte som er fremmede og spritt omkring. Det er liksom alltid et videre fram i et Guds barns liv. For det at stillestand, det er tilbakegang. Og vi kan slå opp sammenhengen der han snakker om å jage mot målet. Det er Filippenserne 3 fra vers 12. Ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen, men jeg jager etter det, for å kunne gripe det. Fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus, brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, och sträcker mig ut efter det som är föran, och jager mot målet till den segerspris som Gud har kallt oss till där ovanifrån i Kristus Jesus. Ja. Och jage efter fullkommenhet, det är både sunt och bibelskt. Den som säger att det är loviskt och jage efter fullkommenhet, han vet rätt och slett inte vad Bibeln säger om den saken. Du ser, och jage efter fullkomlighet. Det handlar inte om att på ny virkeligt ta sig samman eller streve eller kave som om Kristus skulle vara långt borta. Nej, det är inte slik du ska jaga mot målet. Men du ska la Herren vid sitt ord och sin helige ånd få åpenbare för dig att Kristus är när. Sen om du inte ser. Åpenbare för ditt hjärte att Kristus är när. Jag syns det var nog av det jag fick se när jag läste Peters brev denna gång. Han som är målet för ditt liv, han går också tätt vid siden din, som vi synger i en sang. Tätt vid sidan mig går Jesus. Alltid vill han vara där. Jag träng inte gå åttast när jag följer Jesus här. Min vän, husker du inte något annat från ikväll, så husk det här. Ha målet i sikte. La inte det tusen ting längs vägen fange uppmärksamheten så mycket att inte målet är där ett sted. Och det är tre ting jag kort vill minna om som Peter snackar om här. Det ene är igenfött till ett levande hopp. Och det andra till en arv som är ufläcket. Men så är det också med en bit till sorg i många slags prövelser. Det är triangeln. Och vi begynner med igenfött till ett levande hopp. Tänk, igenfödelsen, den sker vid faderns barmhjärtighet och kärlighet. Det är fadern som kallar. Det är Gud som söker oss, inte vi som söker Gud. Och den fadern träcker på, önskar sönnen och talar till. Fadern träcker. Och så har du sönnens försoningsgärning för alla dina synder. Och hans segerrike uppståndelse som är en seger över döden. Och så detta att onden får åpenbare det här för våra hjärter. Det är viktigt. Så det blir ett levande hopp. Ikke en teori, ikke något vi kan gott eller skönner liksom. En gudomlig ingripen må till. Jag spurte inte till Gud. Jag mente rätt ut att det inte fanns någon Gud. Men han kallade på mig. Det är otroligt. Och som jag nämnde för en skoleklass idag. Jag är inte född i något kristet hem. Men det var tre gamla pinsedamer i bygden som fick för sig att de skulle be för den här karln. som var ett utskudd i samfundet. Ja. Och när de hade hållit ut varje dag i 3 år så blev de bönhört. Ja. Tänk så rik. Jag hade någon gamla damer som fick för sig att de skulle be för mig. Tänk. Hoppet, min vän, det är icke tatt ut av löse luften. Det vilar faktiskt på ett historiskt faktum. Det är faktum att Jesu grav är tom. Den är det. Man prövde ju att säga det att det var disciplerna som hade stjålit kroppen. Och de som vokta fick ändå betalt för att säga det. Bara det är ju en väldig stadfästelse. Jag menar, om du läser romersk rätts lära från den tiden. Så att somna på post som romersk vakt var ofrakomlig dödsstraff. Det var det. Men det här blev inte dräpt. För de visste ju att det var ju inte det som var problemet. De hade inte sovnat. Men de fick istället betalt för att säga att Jesus hade stjålit kroppen. Ja, i längden så är det vanskligt att vara Jesu motståndare. Det kan gå grejt till någon tid, men det går inte i längden. Och så tänkte jag att min Jesus är uppstanden. Han har varit död. Och grunden till att han har varit död är på grund av all min synd och eländighet. Men så har han försonat den. Så absolut allt elände i mitt liv, det är tatt väck. Det är vasket i lammets blod. Tänk. Det är det. Och han som har gjort det, han döde för mig. Men nu har han uppstått så han lever. Och då betyder det att jag har ett levande hopp. Och när jag säger jag har ett levande hopp, så tänker jag inte på födelsen här inne, för den kan svinga. Men jag tänker på att han jag har tagit min tillflykt till och hoppar på, han lever. Jag har ett levande hopp. Ja. Och du ska veta att Kristus stod icke upp av graven fördi han var Guds son. Han stod upp av graven fördi han hade hållit loven. När Gud gav sin helige lov sa Gud, den som gör detta ska leva. Så han kunde icke la Kristus vara i graven. Gud stod vid ord. Den som har uppfyllt loven ska leva. Så när Jesus stopp är det en stadfästelse på att han var syndfri. Ja. Vi kan inte vinna frälse på lovens väg. Det som var omöjligt för loven, det gjorde Gud. Var icke rädd. Du har en frälse. Till en arv som är ufläcket. Tänk. Det är nog en gång när jag läser så finner jag bara ett ord, det är halleluja. Det är ett sånt glädjesrop som täcker alla ting. Tänk den arv som Gud har gömt för mig personligen. Den arv på vilken det står Kurt Westman. Den arven, den är ufläcket. Det vill säga, icke något av min svikt eller något av min mangel. Icke ett enaste av mina nederlag har fläckat den arven. Tänk. Min arv är ufläcket, halleluja. Min arv är ufläcket. Alltså den är jämt i himlen hos Gud. Och den är icke smittet av min synd eller mangel eller brist. Det är väldiga ting alltså. Man kan ju inte annat än ha målet i sikte. Men det är ju som i järnbanen, det finns en skinne till. Sorg i många slags prövelser. Det är också en del av en kristens normalkontrakt i denna världen. Och Peter, han priser icke Gud för lidelsen och prövelsen och nöden. Men han jublar av glädje, selv om han upplever nöd. så tackar han för det att han är befunnet värdig och lide för Jesu namns skyld. Tänk. För en levande tro må prövas. Och som jag sa, motstånd hör till den kristnes normalkontrakt i världen. Enten det bara gäller ett litet flejpande sårande ord i skolgården eller litet hån och spott på arbetsplatsen. Eller något som är vanskligt och sårande där hemma. Du ska huska att föraktet för Gud, föraktet för korsets evangelium, det kommer att tillta ju mer vi närmar oss Kristi igenkomst. Men Peter säger att detta sker för att deras prövade tro, som är långt mer kostbar än guld, som ju luttres vid ill, ska finnas till lov, pris och ära när Jesus uppenbaras. De gledet sig för att de var värdiga och lider. Syns inte jag har så mycket av det sinne alltså. Så tänkte jag, är det sån jag ser på det? I kapitel 2, vers 20 och 21 så säger han: för vilken ros förtjänar dere väl om dere finner dere i straff när dere har syndet? Men om dere tåler lidelse när dere har gjort gott, då finner dere nåde hos Gud. Det är ju inte sån nåde jag önskar att finna. För till detta blev dere kallt. För det också Kristus led för dere och efterlot dere ett exempel för att dere ska följa i hans spår. Det är ganska tuff kost om man läser och lägger märke till vad det står. Men alltså, välfärden håller på att bedra oss. En kultur utan Gud håller på att bedra oss. Så vi tror att lycka, det är en kristendom som inte kostar något. En efterföljelse utan tårar. Men det är ju sån att, håller jag på att säga, vi må ha kontakt med kraftkilden. För vi har ju inte någon egen kraft, och hvis vi tror det så är det ju flott om Herren väcker upp oss. Men vi må ha kontakt med kraftkilden. Jag vet att bilder är banalt och de flesta bilder halter, men alltså tänk dig nog så här att du synes att strömregningen är för dyr. Så du träcker ut kontakten till TV. Och du kommer nog att spara ström och få billigare strömregning, men programmen blir inte fullt så intressanta. Och sån är det att leva ett kristenliv, hvor det inte får kosta något. Det ska vara lätt, vi ska komma undan, vi ska slippa, vi ska inte ha det vanskligt. Vi så att säga träcker ut kontakten till kraftkilden och så slipper vi motstånd. Men det blir ganska fattigt att leva, och det blir ett icke något lysande trosliv, för att säga det så. Vi ska bla fram till kapitel 4 och så läser något där i vers 12 och 13 som vi ska komma tillbaka till senare kvällar. Mina kära, undre dere icke över den eld som kommer över dere till prövelse, som om det var något märkeligt som hände dere. Men i samma grad som dere har del i Kristi lidelser, ska dere glede dere, för att dere också kan juble i glede när hans härlighet blir uppenbart. Om dere blir spottet för Kristi namns skyld, är dere salige. För härlighetens Guds ond viler över dere. När han snackar om Kristi lidelse, då är det inte det Kristus lider för våra synder. Men det är all den motstånd han möter för det han står för och det han är, han som är sannheten. Och när vi vill vara hans efterföljare, så kommer vi att möta detsamma, hvis vi bekänner troen. Tänker på en gutt på bara 8-9 år, han heter Allan, bodde 5-6 mil från min hembygd. Jag kände föräldrarna gott. Og faren fortalte og sa det at han ble så mobba på skolegården. Det var jo flere som var kristne på skolen, men alle han ble mobba så ung han var. Den gang så var du 7 når du begynte i første klasse. Alle gikk i andre klasse. Og så var det første til 7. klasse som gikk på den skolen der. I Vestra Sjøsmark. Han ble så mobba for han hadde noe enten på genseren eller jakka alltid der det stod Jesus elsker deg. En liten plakett. Og så sa faren at du trenger, det må ikke bli lov, du trenger ikke å gå rundt med den der for å være kristen. Jo, det må jeg visste, sa han. Ja, men sa faren, nei, du trenger det ikke, det. Selvfølgelig må jeg det, sa han. Hva mener du, sa faren? Ja, men sa han, du kjenner jo meg. Jeg er jo så bleik, og så redd. Jeg ville jo aldri si et ord om Jesus, jeg. Men når jeg har den her, så får du i alle fall med seg litt. Jesus elsker deg. Men en vårdag når det hade regnat lite och var lite gjörme så var det en i 6:e klassen som satte ut benen när Allan gick förbi. Så han gick rätt ner i gjörma. Då såg han upp på han som hade angrepet han och så sa han, åh, sa han, vad jag är glad att Jesus älskar dig. För jag får det i hvert fall inte till. Det hörte han som hade fällt han. Jag är glad att Jesus älskar dig. För jag får det inte till. Ingenting bär en sån kraft som ett ärligt vittnesbud. Det är inget poäng att säga 500 pene ord om Gud. Säg heller 3 ord som är sant. Och vet du, han var icke mobbet från den dagen. Och var det någon som prövde sig så var det 6:e klassing som tog han i försvar. Alltså troens liv är så enkelt, det är därför det är så vanskligt. Han förkynte evangeliet där i byen och vant många discipler, står det i Apostlagärningarna 14. Så vände de tillbaka till Lystra, Ikonium och Antiochia. De styrket disciplernas själer, förmante dem till att hålla fast vid troen och sa, vi må gå in i Guds rike genom många trängsel. Alltså, vi som ved Guds makt hålls uppe ved den tro till den frälse som är färdig till att bli uppenbart i den sista tid. I Svenska folkbibeln är det översatt, med Guds makt blir ni genom tron bevarade. Jag tycker det är fint. Ved Guds makt blir du genom tron bevart. Vad har bevart? Jo, bevart till den frälse som är färdig. Det är alltså något som är färdig och som väntar på dig. Vi må inte bli så jordbundet att vi glömmer perspektivet. Förmante dem att hålla fast vid troen. Det går inte av sig själv. Det här är det bruk för idag. Och uppmuntra varann till att hålla fast vid troen. Så det inte blir en kunskap eller en religion eller ett organisationsarbete. Men att det blir åndens nya liv i Kristus. Jag önskar första gången som nyomvänt hörde den sangen. Om jag vill tjäna Gud i åndens nya liv. Ett levande hopp. Och själv om Herren allerede här i tiden genom ordet och sin helige ånd kan uppenbara sin frälse och sitt rike vid det att våra åndliga ögon blir öppnet. Men ser du, jag har gått och tygat på det här någon dag. Tänk du, när jag har nått målet. Det är stort när Gud uppenbarar ting vid sitt ord och sin ånd här i tiden. Men tänk du, när jag har nått målet. Då ska jag få den sansen som kan gripa det himmelske verkligheten fullkomment. Tänk. Och som gamle N.P. Madsen ofta sa så länge han levde, då ska vi se han som han är. Ja. Vi ska se han som lammet. Vi ska se han som vår bror. Vi ska se han som den saliges brudgång och likeväl evig Gud. Allt i ett eneste strålande väsen. Må du få nåde och ha fokus på målet. Och så daglig jage mot målet. Icke sträva, icke kave, men leva i samfund med Gud. Jag kanske var slö när jag som gammal man icke önsket att vittna för någon på Gardermoen. Men jag är så tacksam till Gud att jag icke trängte det, för jag följde det var liksom icke något som bobblade över efter 9 timmar på Gardermoen. Jag hoppade bara att jag kanske skulle nå fram till Finnsnäs för sist möte. Och så det här liksom att slappa av. Det handlar inte om det du ska göra. Vänt på Gud. Min vän, det gryr mot dag. Och natten är snart omme. En evig glädje väntar Jesu Kristi brud. En härlig morgon utan skyer snart vill komma. Då är vi hemme och står för Gud. Tänk. Men han som kan göra mer än allt, långt utöver det vi ber eller förstår, efter den kraft som är virksom i oss. Vi må aldrig mista det. Det står det. Han vare ära i menigheten och i Kristus Jesus genom alla släkter i alla evigheter. Den kraft som är virksom i oss. Det står det. Men då må han ju få lov att komma till. Och det här är infallsporten. När visst dagen går och vi inte får öppna boken, så blir den ju inte virksom kraften heller. Du må så att säga sätta i kontakten hvis det ska bli lyst. Det gryr mot dag, se uppad, frälste skare. Snart morgonstjärnen lyser fram på himlens välv. Fra trängsel natten jäm till himlen skall vi fare. Fra jorden hämtes av Herren själv. Det gryr mot dag. Vi når den store seier som Gud av nåde ger till varen själ som tror. Da uppfyllt blir det hopp som i vår själ vi äger. Vi möter Jesus, vår vän och bror. Och hör, det gryr mot dag. Och vi skall uppenbares med ham i härlighet och Kristus Jesus se. Och Gud har lovet att för ham vi ska bevaras till dagen kommer i härlighet. Det var en som sa till mig för en tid sedan i Sverige efter ett möte. Du må icke snacka så mycket om himlen, sa han. Nej. Icke snack så mycket om himlen. Snack om det som är virkelig. Kär. Hade icke samtal länge för när jag skönte att det som var virkelig för han, det ska om ett litet kort litet ögonblick läggas i grus. Icke bli stöv igen en gång. Vi har det usynliga för ögat, säger aposteln. Himlen, den är virkelig, den skönner du. Och hvis himlen håller på att bli uvirkelig för dig, ska du be Gud gripa in. Ja, samlingsdagen nå snarlig kommer. Vi känner tiden att den är när, gör vi det. Och ta vare på den kraft genom vilken Gud önskar att virka i oss, uansett vilken alder vi är i. Ängste det hjärte, upp av din smärta, står det i en sang. Ängste det hjärte upp av din smärte. Glömmer du alldeles bort vad du har? Gud är när. Han önskar att vara när i ditt liv. Han önskar att göra något i ditt liv. Inte för det att du är värt det, men för det att du tränger det. Du är ju hopplös. Det är ingen hopp för dig. Men det som var omöjligt för loven, det gjorde Gud. Och så tillbys det som en fri gave. Ja. Det är vidunderligt att se vad Gud kan göra i ett liv. I slutet av 80-talet hade jag en mötekampanj i Finland. På lördagen var vi bett till mat hos en familj. Och de hade visst inbytt hela släkten. Det var vanvittigt med folk i hvert fall. Och så kom en liten jente på 14 år och ville snacka med mig. Och så ville hon bara fortälla mig vad hon hade läst den dagen. Hon hade läst om en som hette Abraham. Och i en halvtimmes tid fortalte den unge jenta mig om Abraham, som aldrig någon hade läst om Abraham förut. Och jag tänkte, det är det bara Gud som kan göra. Han hade uppenbart något för den unge jenta. Och speciellt var det ett avsnitt som sa, ja, du är ju predikant så du har säkert tänkt på det. Och då var jag vanvittig fristet till att lyva. Jag hade så lust att säga, jo, det har jag tänkt på. Men faktum var att det har jag aldrig tänkt på. Och det måtte jag säga, nej, vet du vad, så det har jag aldrig tänkt på. Men det här är något Gud har uppenbart för dig. Och så ska du ge det vidare till andra. Det var i slutet av 80-åren. För 2 år sedan när jag talade utanför Haparanda på en ungdomskonferens för lestadianerna, så körde vi Finland vägen hem. Och så besökte vi den här familjen. Och så mötte vi den här jenta som nu har 4, håller på sig små, men det är också begynt att bli stora. Tänk du att se en själ du inte har mött sedan slutet av 80-åren som bara var en liten jente. Och så märker samma glöd. Och jag tror det var den uppmuntringen jag trängde den uka, alltså, för det är ju några ting som vill trycka en ner. Men av och till får en någon sån där små glimt och det ger mig hopp. Det går an att bevaras genom ett helt liv med hjärtat brännande. Ska du säga till Gud, det bränner visst lite hos mig. Det är visst ingenting som är som det ska. Men vill du ställa med mig? För det är bara du som kan sätta hjärtat mitt i brand. Och jag måste säga det att de här ukorna som har gått när jag har läst och läst i Peters brev. Det är som jag aldrig har läst Peters brev för. Jag blev dömd, ja. Men jag blev också upprejst. Och jag måste säga, jag vill hellre bli dömd och känna smärten. Och bli berörd av Gud. För så många gånger sliter jag med det att jag sitter och läser. Jag vet det är sant, jag vet det är Guds ord, men det är tört som flattbröd. Därför är det så innerligt gott när Guds ord berör oss. Läs. Få en orden och res regelmässigt. För du vet aldrig när det glimmer till och när Herren gör något. Herre, vill du förbarma dig och för mig? Som har så lätt för att glömma bort. Alldeles glömma bort vad jag har. Tack att du i din nåde har latt mig få se lite av det igen. Att du är så god mot en stackare som mig. Jag hade inte förtjänt något av det. Men du gjorde det likväl, för slik är du. Du vill ge ditt lys och din sanning till den som önskar att få del i den. Välsign oss som har varit samlade ikväll. Välsign ditt ord på våra hjärtan. Och hjälp oss att ha målet i sikte. Icke glömma den arv som är ufläcket. Amen. Ängste det hjärte upp av din smärta, synger vi.